Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Berättelsen om människan är en historia som skrivits i blod. I podcasten Vår blodiga historia guidar jag, Dino Helmefalk, dig genom historiens våldsamma, makabra och tragiska händelser. Du kommer få besöka platser och bekanta dig med personer vars berättelse chockerar, skrämmer och fascinerar. Känsliga lyssnare varnas. Välkomna tillbaka, fina lyssnare, till detta blodiga dokument över vår blodiga historia. I det förra avsnittet gick jag igenom häxprocessernas tidigaste historia ända fram till 1500- och 1600-talen nere på kontinenten, där häxjakter på vissa platser antog hysteriska proportioner och där det på andra platser avfärdades som trams. I detta avsnitt, alltså del 2 om häxprocesserna, ska vi istället hålla oss till Norden i allmänhet och Sverige i synnerhet. Men först lite om podden. Vår blodiga historia är inne på sin fjärde säsong och jag är mycket nyfiken på vad du vill höra om för avsnitt i framtiden. Jag har fått en del förslag från er, vissa är riktigt bra, andra kanske inte fullt genomförbara men ändå intressanta. Så hör gärna av er via sociala medier, Facebook eller Instagram där ni hittar podden om ni söker på dess namn. Jag vill också rikta ett tack till er som stödjer podden via Patreon och Swish. Nu är det några som trillade in på Patreon sedan det förra avsnittet släpptes och jag vill tacka er i synnerhet. Jag har inte frågat om ni vill bli omnämnda så jag kommer inte att säga några namn, men ni vet vilka ni är. Och för dig som har missat detta så har Vår blodiga historia en Patreon där exklusivt material kommer. Pengar dras enbart när Patreon-exklusivt material släpps, så det handlar inte om någon månadsvis prenumeration eller något sådant. Utan du kan vara säker på att du kommer få mer Vår blodiga historia för dina slantar. Och du kan stödja med så lite som 10 kronor per gång. Men nog om detta. Det är dags att sätta sig i tidsmaskinen och rikta kursen mot Norden på 1600-talet. Under senmedeltiden och den tidigmoderna tiden har de tyska områdena på andra sidan Östersjön en stor inverkan på den kulturella och religiösa utvecklingen i Norden. På 1600-talet blir Sverige en stormakt i norr och omfattar, förutom dagens Finland, även viktiga områden i Baltikum. Den danska kungen förfogar, likt sin svenska motsvarighet, över omfattande landområden. Danmark, Norge och Island tillhör nämligen honom. Vad man vet idag kommer häxhysterin till Norden någon gång under 1530- och 1540-talen. Detta sker via Danmark. Efter en misslyckad expedition till havs började den danske kungen söka syndabockar. Han skyller det marina missödet på häxor. Och så är det igång. En kvinna som pekats ut tas in på förhör. Snart börjar hon ange andra medbrottslingar och bränns slutligen på bål. Under det danska 1500-talet pågår trolldomsprocesser. Från högre politisk ort är man inte så förtjust i att hysterier sprider sig, och samma inställning kommer man ha framöver i Sverige när häxprocesserna väl kommer hit. Man försöker få ordning på det hela genom att anta lagar för att rättsskipningen ska bli konsekvent både vid lägre och högre instanser. Tillämpningen av lagen och processen vid de lägre rättsinstanserna saknar den önskvärda nivån av rättssäkerhet, för sin egen tid ska sägas, och från högre ort är detta ett problem. De ändrade reglerna i Danmark innebär att dödsdomar måste fastställas av högre instans innan straffet kan verkställas. Under det nordiska sjuårskriget tilltar danskarnas jakt på häxor något. Detta efter att en flotta under Lauritsen Baden gått under i en storm när skeppen låg för ankar utanför Visby, som vid denna tiden är danskt. Året är 1566. Baden, som för befäl över skeppen, bär det yttersta ansvaret, men han går under med sin flotta, och en syndabock måste man ha. Vad är då bättre än fienden? Svenskarna. Den danska kronan väljer att peka ett anklagande finger på den svenska monarken Erik den 14:e för att ha med hjälp av häxor framkallat den ödesdigra stormen. Men vad kan man göra åt svenska häxor? Dessa är oåtkomliga för danskarna. Istället hittar man en kvinna i Visby som man forcerar fram en bekännelse från. Hon börjar peka ut fler kvinnor, och dessa kan snabbt gripas, ställas inför rätta och skickas till bålet. I Köge på Själland äger omfattande förföljelse rum i början av 1600-talet. Det började som en osämja mellan grannar där den ena parten pekade ut den andra som häxa. Vi har sett det innan, och mönstret är detsamma. Den utpekade häxan, en kvinna vid namn Johanne Thomas, pekar i sin tur ut fyra påstådda häxor som i sin tur gör detsamma. De anklagas för en rad olika brott där samröre med Satan är centralt. En av de mest fantasifulla anklagelserna är den om att en av de utpekade kvinnorna ska ha kissat i kyrkans dopfunt. Köges häxhysteri kommer slutligen att kosta uppemot 20 kvinnor livet på bålet, och ytterligare ett antal som tog livet av sig. Just det där med samröre med Satan var en springande punkt i de danska rättsprocesserna från och med 1617. Även om straffen för bruk av trolldom var hårda, så var de inte förenade med dödsstraff. Om den skyldige befunnit sig i någon form av pakt med djävulen, träffat denna eller liknande, så fanns det däremot inget annat än bålet. Just detta infernaliska samröre blir också den avgörande punkten när vi kommer till de svenska rättsprocesserna lite längre fram. Här hos oss var Blåkullafärden central, och det var där som de påstådda häxorna åt barn, trollade, idkade otukt med djävulen och andra tråkigheter. I Danmark riktades misstankar i huvudsak till kvinnor som befann sig längre ner i samhällspyramiden, men personer högre upp var inte på något sätt immuna. Från Danmark sprider sig häxhysterin till Norge, som vid denna tiden alltså regeras av den danske kungen. Mönstret är numera välkänt. Konflikter och osämja grannar emellan. Också en anklagelse om trolldom. De mest kända häxprocesserna i grannlandet utspelar sig i Nordnorge, i Vardö närmare bestämt, under åren 1661 och 1663. Kirsti Sörensdotter pekas ut som en häxa av en granne. Grannen ska ha följt med Kirsti och djävulen på häxabatt, och snart hakar flera vittnen på, vilket beseglar Kirstis öde. Hon grips och börjar peka ut andra häxor. Detta skedde under tortyr, ska tilläggas, som utpekandena var hämnd från Kirsti eller ett sätt att slippa undan sina plågor, eller kanske en kombination av båda, kommer vi aldrig få veta. När processen är klar bränns Kirsti Sörensdotter levande på bål. Häxkulan är nu i rullning. Året därpå blossar häxfeber nämligen åter upp. Häxprocesserna i Vardö 1662 och 1663 resulterar slutligen i att 18 människor skickas till bålet. Två avlider under tortyr och en hamnar på tukthus. Allt som allt ställdes runt 800 personer inför rätta i Norge för trolldom. Av dessa miste 277 livet, vad vi vet. Alla källor har tillgång till varför det kan finnas ett mycket omfattande mörkertal. I Sverige bedrevs häxprocesser under medeltiden och sättet man gjorde det på skilde sig inte nämnvärt från hur det såg ut nere på kontinenten. Man såg inte så allvarligt på trolldom och det var svårt att bevisa att den påstådda magin hade medfört att någon annan skadades. Något som krävde för att dödsstraff skulle kunna utfärdas. 1410 omnämns Blåkulla för första gången, men inte i samma kontext med häxsabbat och djävulsdyrkan. Under 1500-talet föds istället idén om att häxor flög till Blå Jungfrun, som alltså ligger mellan Öland och Småland och som traditionellt identifierats som Blåkulla. På 1500-talet och det tidiga 1600-talet förekommer några fall där personer döms till döden för olika typer av trolldomsbrott och skadlig magi i Sverige. Småland och Östergötland drabbas i synnerhet när häxhysterin blåser upp under perioden, vilket också leder till en rad dödsdomar och att människor bränns levande på bål. Källläget är inte det bästa dock, och vi vet egentligen inte så värst mycket om hur många som faktiskt avrättades till följd av dessa tidiga processer. Av det vi kan se dock är det tydligt att mönstret som vi sett tidigare upprepar sig. Utpekanden leder till gripanden, gripanden till tortyr, tortyr till erkännanden och i värsta fall därefter till döden. Ett vanligt sätt att få fram erkännanden är det berömda vattenprovet. Den misstänkta sänks ner i ett vattendrag. Sjunker hon, för det är oftast en hund, tyder det på oskuld. Flyter den misstänkta, ja, då är den logiska slutsatsen enbart att Satan har ett finger med i spelet och ser till att häxan inte sjunker. Efter att det tidiga 1600-talets processer passerat inträder en längre period då man inte fäster någon större vikt vid häxor och trolldom från samhällets sida. Visst, skadlig magi är fortfarande belagt med dödsstraff. Och visst förekommer det rättegångar även en bit in på seklets första hälft. Men de resulterar för det mesta i böter och andra lindrigare straff. En intressant process under 1600-talets mitt är den mot Karin Svensdotter. En process som även med vårt perspektiv framträder som förvånansvärt nykter. Karin levde i Sävsjö och ställdes inför rätta 1656. Inför domstolen erkände Karin att hon haft kötsligt umgänge med den stilige elvakungen, vilket resulterat i 7 barn. Av dessa hade Karin inte behållit något, för samtliga hade hämtats av den påstådda fadern. Karin var anställd som piga och i hennes husbondes vittnesmål framkommit att Karin givit sig av till skogen för att leta efter barnen. Vad domstolen kom fram till var att elvakungen måste vara Satan och att han gjort Karin galen. Därför borde den olyckliga pigan få hjälp och inte straff. 1668 för dock med sig nya tider. I och med detta året inleds den mest omfattande perioden i de svenska häxprocessernas historia. Perioden från 1668 och framåt har gått till historien under namnet Det stora oväsendet och är kanske Sveriges värsta rättsskandal genom tiderna. Detta kapitel börjar i Dalarna år 1667 med den då 11-åriga Gertrud Svensdotter som vallar getter tillsammans med sin 9 år gamla lillebror. Barnen kommer från Lillhärad i Härjedalen men hade sänds av sin far till släktingar i Älvdalen. Syskonen blir ovänner över en bit bröd när det är dags att äta och den äldre systern går vinnande ur konflikten. Under tiden de bråkat har några av getterna gått sin väg. Syskonen får syn på de bortkomna djuren som på något sätt tagit sig till en liten holme i älven. Gertrud vadar ut till getterna och för dem i land igen. Lillebror Mats verkar av allt att döma inte ha vågat följa med ut i vattnet. Väl hemma börjar lillebror tala och det verkar som att han kryddar sin redogörelse något. Kanske för att själv inte framstå som en fegis. Han berättar för pappan att stora syster Gertrud faktiskt gick på själva vattenytan för att rädda de nödställda kräken. Fråga mig inte varför, men fadern får den briljanta idén att återberätta vad sonen sagt till byns nämndeman som golar ner den stackars flickan inför kyrkoheden Lars Elvius. Det hela liknar viskningsleken. För när nyheten nått Elvius talas det om att Gertrud fått hjälp av den onde själv. Elvius tar in flickan för ett förhör som snart blir flera. I flera månader grillar kyrkoherden den stackars flickan. Fler vittnen träder fram och hävdar att Gertrud ljuger och att hon visst är en häxa. Flickan erkänner till slut att hon har magiska krafter. Hon ber...
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken deal för dig. En chicken burger med McFeast-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det är också att hon varit på Blåkulla och ägnat sig åt diverse okristligheter. Kyrkoherden pressar flickan ytterligare. För Gertrud måste ju ha lärt sig magibruket någonstans och han tänker gå till botten med det här. Efter mycket om och men pekar flickan ut sin styvmot, Märet Jonsdotter, som den som lärt henne djävulskonsterna. Hennes historier blir allt mer färgstarka och fantasifulla, allt eftersom tiden går. Även en rad andra kvinnor pekas ut för att vara häxor. Vi får försöka att inte betrakta det som framkommer under rättegången mot henne med våra moderna och förhoppningsvis upplysta ögon. Följande rader kanske inte är så otroliga för diverse konspirationsteoretiker där ute, men i förhör bekräftar Gertruds pappa att dottern Gertrud och kärestan Märet använt honom som riddjur för att flyga till Blåkulla, en uppgift som Gertrud tidigare framfört. Detta hade följaktligen gjort honom sjuk. Även Märets syskon förhördes och jag vet inte om deras historier är ännu mer skandalösa. Lillmäret, alltså Märets yngre syster, berättar inför rätten att stora systern tagit med henne ridandes baklänges på en ko till Blåkulla där deras namn skrivits in i djävulens bok med blod. Där hade Märet också haft sex med djävulen, något som den yngre systern också hade haft efter sin 9:e födelsedag. Systrarnas 2 yngre bröder bekräftade historierna med skillnaden att även deras far varit med i den diaboliska konspirationen. Vi snabbspolar förbi en del rättsligt spel, för 1672 fick Märet Jonsdotter slutligen möta bölden, liksom hennes yngre syster. De halshöggs och kropparna brändes därefter på bål. Även Gertrud dömdes till döden, men detta omvandlades senare till spöstraff. Bollen var nu i rullning och häxpaniken spred sig till närliggande bygder. Häxfebern drar fram över riket och följer i stort sett samma mönster vart vi än tittar. Barn pekar ut vuxna, oftast kvinnor, och anklagar dem för att vara häxor. Dessa så kallade visgossar berättar hur de tagits till Blåkulla där de bevittnat allehanda oheliga ting. Barnen blir centrala i de svenska häxprocesserna och ingen går fri från att pekas ut. Detta är i många fall föräldralösa tiggarbarn som lever i samhällets utkant och bespottas. Lägg där till att lokala myndigheter ibland kastar en liten slant för utpekandena och du får en perfekt grogrund för många godtyckliga och tvivelaktiga utpekanden. Barnen pratar ihop sig och målar inför domstolens representanter upp otroliga berättelser om vad de bevittnat. Människooffer, sex med djävulen, demoner och hån av den himmelske fadern. Den anklagade kvinnan förhörs med inslag av tortyr för att tvinga fram ett erkännande och döms därefter. En del slipper dödsstraffet, men väldigt många avrättas under det stora oväsendets tid, alltså mellan 1668 och 1676. Det har gjorts många poddavsnitt i andra program där man beskriver enskilda livsöden och avrättningar. Både beträffande de anklagade och de anklagande. Förutom berättelsen om Märet och Gertrud, för att illustrera hur det ofta kunde se ut, vill jag i detta avsnitt istället fokusera på människans tankevärld vid tiden för det stora oväsendet. För mig är avrättningar i sig föga intressanta. En person som dör är en person som dör, helt enkelt. Mer intressant är vad som ledde fram till vår blodiga historias makabra händelser och framförallt hur det kunde ske. Det stora oväsendet pågick enbart 8 år. Under denna tiden avrättades cirka 300 personer i Sverige för trolldomsrelaterad brottslighet. Detta måste sättas in i ett bredare perspektiv. Dödsstraff för trolldom hade funnits i Sverige sedan medeltiden och avskaffades först under Gustav III:s regeringstid i slutet av 1700-talet. Sammanlagt har totalt cirka 400 personer avrättats i Sverige för trolldom under tiden som dödsstraffet för detta fanns. Alltså, under en period av 400-500 år avrättades runt 75% av alla dödsdömda för trolldom under en kort period på 8 år. Detta visar, svart på vitt, att det stora oväsendet verkligen var, minst sagt, en masshysteri. Att en hysteri av denna omfattning kunde uppstå beror, liksom det mesta i historien, på mängder av faktorer och händelseförlopp som inte går att rättvist beskriva i ett poddavsnitt eller två. Kraftigt förenklat går det dock att säga att en attitydförändring verkar ha spelat roll. Längre bak i tiden hade kyrkans företrädare betraktat trolldom och annan vidskeplighet som rester från hednisk tid. Det har vi konstaterat nu flera gånger i det förra och detta avsnittet. Med tiden börjar Satan smyga sig in i människornas medvetande och det hedniska blir så småningom det infernaliska. En rädsla för en osynlig ondska som man inte kan värja sig mot verkar slå rot. Egentligen är denna rädsla inte så konstig. Jämför med vår egen tid och corona till exempel. Även om vi vet vad hotet idag är för något så känner vi oss kanske ändå maktlösa inför det. Vi vet inte om vi blir smittade, i vilket sammanhang och hur. Vem är säker att träffa och bör man isolera sig? Rimliga frågor i dessa tider. För många föräldrar är kanske oron gällande barnen stor. Tänk om de smittas på förskolan, kunde jag ha förhindrat det och så vidare. Byt ut coronavirus mot magi, vilket ur den begränsande världsbilden hos en 1600-talsmänniska inte är så märkvärdigt, så framträder mekaniken bakom hur en häxhysteri kunde uppstå. Häxan rövade ju bort barn, och vi får ändå utgå från att en förälder på 1600-talet älskade sina barn lika mycket som en förälder gör idag. Förutom det nämnda så är 1600-talets Sverige ett hårt samhälle. Där är missväxt, krig, också den lilla istiden. En period om cirka 500 år med start någon gång under 1300-talet. 5 sekler där världen skulle se en betydande nedkylning med mycket hårda och långa vintrar och svala och korta somrar. Något som naturligtvis inte gjorde människors liv lättare. Precis som vid alla svåra tider då människor utsätts för prövningar så har extrema idéer lättare att slå rot då. Kanske kan vi betrakta det stora oväsendet mot dessa kulisser. Något som talar för nämnda slutsatser är berättelsen om så kallade bjäror och tjuvmjölkande. I många trolldomsrättegångar berättas om hur häxan på magisk väg skapar små varelser kallade bjäror. Små jävlar kanske vi kan kalla det. Dessa skickar häxan ut för att mjölka av grannars boskap. Ett mycket allvarligt brott i hungerns Sverige. Förutom att man ser mycket allvarligt på stöld i allmänhet har häxan i detta fallet använt magi för att skada andra, vilket är en förutsättning för att döma en person till döden. Detta i kombination med barnarov och fördärvet av den framtida generationen blir naturligtvis mycket försvårande omständigheter för den åtalade. Och på tal om Blåkulla. Häxsabbaten är i sig ett intressant fenomen. Den tillkom under 1500-talet och gav häxeriet den djävulska dimensionen. Vittnen som skildrat denna satans fest berättar om ett jävla hålligång där det dansas, frossas, krökas och pökas. Som vilken grisig byafest som helst kanske du som lyssnar tänker, men det finns en avgörande symbolik. Det berättas om att häxor står på händerna och fungerar som mänskliga kandelabrar. Alltså har ljus nedstuckna i, ja. Och det berättas om folk som spelar trumpet med baken. Och så får vi naturligtvis inte glömma sättet som man tar sig till denna eminenta tillställning. Barn som påstås ha rövats bort berättar att man flugit dit på djur och föremål, intressant nog ofta baklänges. Kom ihåg att det under Märet Jonsdotters rättegång framkom att hon flög till Blåkulla baklänges på en ko. Toastmaster på dessa fester är naturligtvis ingen annan än Hin Håle själv. Dessa bokstavligt talat anala skildringar av häxsabbaten har onekligen något barnsligt över sig. Föga förvånande då vittnet i många fall, som jag tidigare nämnt, är just barn. Häxsabbaten är alltså ett negativ av den rätta världen. Allt är tvärtom, till och med vilken kroppsöppning man använder för att spela trumpet med. Genom att vända på precis allt blir häxsabbaten i symbolisk mening ett tvärtom-fenomen i relation till citationstecken den rätta världen där Gud härskar. Vi kan ur ett modernt perspektiv tycka att vem bryr sig om en annan person väljer att stoppa ljus i något annat än en ljusstake. Men låt oss inte glömma att 1600-talets Sverige är ett moraliskt tillrättalagt samhälle. Man tillhör ett givet stånd, man klär sig enligt bruket inom ståndet, man går i kyrkan när alla andra gör det, man lever sina liv enligt vissa rutiner och man håller truten. Man stoppar sannoliken inte ljus där bak. Groteskt, hur orkade man, vilket helvete på jorden, kanske du som lyssnar tänker. Men glöm då heller inte bort att detta är ett samhälle där det sociala skyddsnätet som vi är vana vid inte existerar. Lokalsamhället är det sociala skyddsnätet och det gäller att alla drar åt samma håll om det ska fungera. I sammanhanget blir det, precis som jag beskrev, inte så märkvärdigt egentligen om man betraktar världen ur dåtidsmänniskans perspektiv. Lägg då till att ett yttre hot mot detta lokalsamhälle dyker upp, låt säga häxor. En brinnande iver att bli kvitt detta hot är en ganska logisk reaktion sett ur 1600-talsmänniskans perspektiv. Att uppfattningen om ett yttre hot som letat sig in i samhället lett till jakt på människor och förföljelse har ju hänt många gånger efter 1600-talet. Exempel behöver med sannolikhet inte ens nämnas. Som det tidigare nämnts i dessa avsnitt så ser överheten inte på häxprocesserna med blida ögon. Faktum är så sker mycket av rättsskipningen på lokal nivå. Hovrätten, det vid tiden högst dömande organet i landet, har egentligen liten kontroll över hur juridiska lekmän ute i landet tillämpar lagen. Paniken bland folklagren är utbredd och människor kräver hårda tag mot häxorna. För att få ordning på detta oväsende, som man kallade, tillsattes den så kallade Kungliga Trolldomskommissionen för att övervaka hur lagen tillämpades ute i landet. Detta med syfte att avrätta några häxor som statuerande exempel för att förhoppningsvis kväsa paniken, säger någonting om dåtidens människosyn. Detta fungerade inte inledningsvis och fler kommissioner tillsattes runt om i landet. Man kan lugnt dra slutsatsen att kommissionerna inte heller var helt synkade. På vissa platser gick kommissionen hårt fram mot de åtalade och skickade många till bålet, medan andra kommissionärer var betydligt mer återhållsamma och kritiska till vad man sysslade med. Kommissionären och läkaren Urban Järn exempelvis blev med tiden en kritiker av masshysterin. I Sverige får häxhysterin ett abrupt slut. Det sker när man lyckas visa att barnen som vittnat emot och som skickat släkt och vänner till bålet ljugit. Detta visar man på ett löjligt, nästan pinsamt enkelt sätt. Man börjar helt enkelt hålla förhör med barnen en och en, istället för en hel skara som kan fylla i varandras luckor. I detta läge visade sig att barnen ger helt skilda berättelser om vad de varit med om och vad de sett. Samtidigt börjar en del barn erkänna att de ljugit ihop sina berättelser. Detta leder även till att en del barn döms till döden och avrättas. Efter 1676 ser vi inte så många häxprocesser mer i Sverige. Och någon hysteri är det inte längre tal om. 1779 tas dödsstraffet för trolldom ur lagen. Jag tror inte riktigt att vi kan föreställa oss den uppslitande ångest som rådde över land och rike under det stora oväsendets tid. Häxprocesserna slet bokstavligt talat sönder familjer och i stridens hetta verkar många bara ha dragits med av farten utan eftertanke. De flesta efterlevande måste rimligtvis ha plågats av en obeskrivlig ångest under resten av sina liv för vad man låtit ske sina anhöriga. Du har hört den andra och avslutande delen om häxor och trolldom. Jag hoppas att du uppskattat programmet. Lämna gärna en kommentar på poddens Facebook-sida eller Instagram. Glöm heller inte att du kan stödja podden med en liten slant via Patreon. Det finns en länk till Patreon-kontot nere i poddbeskrivningen eller på Facebook-sidan. Jag tackar dig för att du har lyssnat och jag hoppas att vi hörs igen om 2 veckor. Jag som gör podden heter Dino Helmefalk. Vi hörs snart igen. Hej då!
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.